Klockan är lite över 12 på dagen. Jag sitter vid mitt skrivbord i ett kontorslandskap. När plötsligt är omringad av ett tiotal beväpnade poliser. Jag är också polis. Så det som står runt mig är mina kollegor. Klockan är vid lunch. Men det blir ingen lunch. Istället blir jag arresterad. Det är fredagen den 13. Den 13.12.2013 och mitt liv förändras för allt. Jag heter Mika Runeberg och här är sommarpratare. Jag jobbade som polis i över 20 år. I 14 år med den grösta brottsligheten vi har i Finland. Jag var narkotikapolis och jobbade i olika länder i Europa. Speciellt i Estland och Sverige. Jag var den främsta experten i Finland på den estniska organiserade brottsligheten. Stora beslag av narkotika, mord, dråp, pengar, vapen och jobb med tjallare och prostituerade var min vardag. Jag var mycket bra på mitt arbete. Det arbete jag jobbade med älskade jag mera än någonting annat i hela världen. Det var mitt liv, min värld. Allt som hände där kändes bekant och normalt. Som ingenting annat skulle finnas eller vara viktigt. Jag älskade att leva det livet ute bland kriminella i mörkret, på nätterna. I den värld så få vet något om. Till yrke och arbetsuppgifterna hörde att jag hade en skyddad identitet. Jag fanns inte att finnas på sociala medier eller någonting annat som skulle ha röjt min identitet. Jag bara inte fanns till i det officiella samhället. Annars än att jag nu hamnade betala skatt som alla andra. Allt det här ändrades fredagen den 13.12.2013, lite efter klockan 12. När centralkriminalpolisen gjorde sin attack mot Helsingfors narkotikapolis, beväpnade upp till öronen, slog ett 50-tal centralkriminalpolisens poliser till mot polishuset i Böle. Var vi narkotikapoliser hade vårt kontor. Det greps en del av våra utredare, misstänkta för tjänstebrott. Som en fortsättning av centralkriminalpolisens utredning kring Jari Arnios misstänkta brott. Jag var tyvärr en av de gripna och hela mitt liv förändrade i den sekunden. Hela händelsen med attacken i polishuset av centralkriminalpolisen var totalt surrealistiskt. Vad det helsike gjorde de riktigt? Vad det helsike höll de på med? Vi var ju poliser och inte några farliga kriminella. Jag kände ju alla som deltog i operationen av centralkriminalpolisens personal. Jag hade jobbat där i 8 år, suttit i samma kafferum med de flesta, gått på gym med en del, ätit lunch med dem. Beväpnade och med skyddsvästar gjorde det en massa husransakningar i våra arbetsutrymmen. Varefter jag transporterades, gripen till förhör, till min förra arbetsplats i Ånäs, Vanda. Där centralkriminalpolisen har sin huvudbyggnad. Första förhöret var helt ofattbart och det frågades av mig en massa saker gällande Arnio. Vad fan var det riktigt fråga om? Förhöret tog några timmar. Och till sist anmälde min förhörare från Åbo centralkriminalpolis att förundersökningsledare i fallet åklagare Jukka Haavisto har beslutat att jag arresteras misstänkt för tjänstebrott. Just. Det kunde man ju lätt gissa redan av hur exceptionellt hela operationen i Böle var. Det var första gången i Europa en centralkriminalpolis anfaller en annan narkotikapolisenhet med en sådan kraft. Så det var ju helt klart att jag skulle bli arresterad. Annars skulle de ju ha bara ringt och bett mig till förhör. Jag fördes till polishäkte i Vanda och satte sig en säll med papperslakan, en blodig madrass och luktande filt. Precis som alla andra misstänkta som hamnar i häktet. Våra polishäkten i Finland är ju inte riktigt kända för att vara några trevliga eller mysiga ställen att övernatta på. Men där låg jag i en belyst cell och stirrade i taket. Fast jag hade jobbat som en galning i över 2 år i ett streck utan lediga dagar och var så otroligt trött, kom inte sömnen. Tankarna tvinnade runt allt som hänt och inte bara det utan tankar om min familj, hur det här inverkar på dem, hur de har det, hur de tar det. Morgonen kom och jag hade inte sovit, inte ett dugg. Förhören fortsatte så att jag till sist efter 3 dagar och 2 nätter i Vandahäktet släpptes fri en söndagkväll. En regnig söndagkväll var det. Jag hade inte sovit en sekund under tiden i häkte och jag bara väntade på att få komma hem och kasta mig i min egen säng och bara sova en ordentlig natt. Jag hade blivit frisläppt från polishäktet i Vanda och gick i regnet hem och väntade bara på att få gå i duschen och dra täcke över mig och somna. Men det var omöjligt. 1000 tankar och känslor snurrade i min hjärna. Jag kunde inte stoppa tankarna, utan det bara rullade på för fullt hela tiden. Tanke på tanke. Måndagen kom och jag fortsatte jobba som vanligt på narkotikapolisen. Ingenting var som förut där. Alla var helt på tå efter händelserna några dagar tidigare i Böle. Telefonen ringde inte mera. Jag hade inga arbetsuppgifter. Alla våra undersökningar hade lagts på is förrän vi visste vad som skulle hända och hur allt skulle fortsätta. Julen kom och julen gick. Men jag kunde inte bara sova. Att vaka på nätterna och vänta på att morgonen skulle gry var något av det värsta. Nätternas timmar, nätternas minuter är så långa. I mörkret blir det ännu mörkare. Tunga tankar. Året 2013 tog slut och det nya året 2014 började i samma tecken som det gamla året hade avslutats. Ovisshet, osäkerhet. Jag var helt knäckt. När vi kom in i den andra veckan i januari 2014 hade jag varit utan att sova i över 20 dagar. Jag hade inte sovit, inte en minut. Min kropp gick på övervarv. Och det kändes att jag skulle explodera i vilken sekund som helst. Känslan av att allt går på övervarv. Och du inte kan stoppa dina tankar. Och din kropp bara skenar iväg. Gjorde mitt liv till ett helvete. Sömlösheten gjorde att jag inte kunde tänka klart. Utan allt var bara hopplöst och kolsvart. På jobbet såg alla snett på mig. Jag var en paria bland dem jag älskat att jobba med. Efter 27 dagar av sömlöshet var min situation så dålig att jag bara inte klarade av det mera. Hela min kropp och min själ var så totalt utpumpad av allt. Jag tog mitt tjänstevapen och gick in på toaletten, satte mig på toastolen, funderade en sekund på halt. Satte pistolens pipa in i min mun. Snart skulle jag få sova. Allt skulle vara lugnt. Bara sova för evigt. Jag tryckte på avtryckaren så att det hördes det första klicket. Ett litet tryck till. Allt skulle vara förbi. Men fan, pipan smakade krut. Och det fick mig att vakna till. Någonstans djupt i dysterheten kom det plötsligt en vilja att leva. Tanken på att ge upp var ju inte jag. Nej fan, jag har aldrig i världen givit upp en endaste gång. Varför skulle jag göra det nu då? Hur skulle jag låta det här ta mitt liv? Att låta dem vinna? Nej, aldrig i livet. Jag gick ut från toaletten och ringde direkt till vår arbetsplatshälsovårdare som låg nära min arbetsplats i Östra Böle. Jag berättade min situation och fick genast en tid till vår läkare som förstod allvar i situationen min. Vår arbetsplatsläkare frågade mig om hon skulle beställa en ambulans åt mig. Men det ville jag inte. Utan jag ville själv gå den dryga kilometern ner till Aurora sjukhuset. Det enda jag egentligen kommer ihåg av vägen när jag gick till sjukhuset var att jag tänkte att om jag nu hamnar på vård på ett dårsjukhus, vad tänker mina arbetskompisar om det då och mig? Att insjukna i psykiska sjukdomar är ju inte riktigt det häftigaste inom poliskåren, kan du tänka dig. Jag är Mikael Runeberg och det här är min berättelse om att aldrig ge upp utan kämpa sig upp från mörkret gång på gång. Från att gå in i Aurora började någonting av det häftigaste jag har varit med om någonsin i mitt liv. Men jag let för första gången i mitt liv allt hända. Bara för att jag visste att inte jag skulle klara mig mera ensam. Det blev klart vid mötet med min läkare på jouravdelningen att jag hade sökt hjälp till sista sekunden. Bara tack vare min goda fysik och för att träna hela mitt liv hade jag överlevt de här veckorna. 27 dagar utan sömn ta livet av dig. Jag skulle kunna dö när som helst av den situationen sömlösheten och stressen orsakat mig. Sjukskötaren som tog hand om mig sade att han lovar att jag kommer att få sova. 15 minuter senare kände jag hur allt började bli snurrigt och mjukt. Jag blev så trött och somna. Äntligen. Jag har inga minnesbilder av min första vecka inne på avdelningen. Jag bara åt och sov och sov. Tiden på Aurora sjukhuset räckte 2 veckor för mig. Den andra veckan började jag känna mig att jag skulle vara i skick igen. Det var dags för att bli utskriven från sjukhuset. Avdelningsläkaren diskuterade med mig vid tillfälle om hur jag tror att min framtid kommer att se ut nu. Jag svarade åt honom att jag skulle bli häktad när jag stiger ut från det här sjukhuset. Han blev så häpen av det och frågade vad jag riktigt menar. Jag förklarade åt honom min situation i Arnio-utredningen om hur poliser tänker om personer som åker in på psykiatrisk vård. De tror att du är svag. Tyvärr. Men ännu mer ledsamt var att kaoset på grund av häktningen inte var det enda som plågade mig. Jag genomgick en skilsmässa och inledde ett nytt parförhållande med allt som hörde till det nya parförhållandet. Vi renoverade vårt gemensamma hem och försökte få ihop ett familjeliv. Jag, min sambo och hennes då 1,5-åriga son. Jag renoverade vår lägenhet och borde ha slipat golv. Men jag blev så svårt deprimerad och hamnade under våren igen in på Aurora sjukhuset för 3 veckor. Det är så märkligt att fast jag mår så dåligt har jag samtidigt en så stark vilja att bygga på någonting helt nytt i livet. Jag var så totalt utledd på allt som hade med polislivet att göra. Men vad skulle jag då jobba med? Polislivet hade varit det enda i mitt liv. Jag hade börjat fundera på att bli en sjukskötare. Tiden på sjukhuset under våren hade säkert påverkat mig. Att jobba med människor är det jag kan bäst. Jag insåg också att jag måste ha ett annat yrke när rättegångsrumban är över. För jag ville inte, jag kan inte mera jobba som polis efter allt som har hänt. Jag sökte in på utbildningen på Arkada. Jag kom in där och i augusti 2014 började jag med mina studier där. Men tyvärr fanns det fler utmaningar som väntade. Det var en kväll som min sambo satt i köket och undrade högt att hon hade fått en knöl i sitt bröst. När jag hörde henne säga det stannade mitt liv för sekunder. Jag kände genast på mig att det är något allvarligt. Jag kände på knölen som var allt för stor för att bara vara en vanlig fettknöl. Och precis som för några månader sedan när poliserna stormade in på mitt jobb och mitt liv förändrades, så förändrades allt också den här stunden. Min sambo hade fått en bröstcancer av den värsta graden. Min sambo hade alltså fått diagnosen om sin bröstcancer. Så började med all vård som de försökte få cancern att försvinna med. Operationer, cytostater, strålbehandling, allt som det för med sig. Vi hade till början ännu hopp om att det skulle bli bra. Vår läkare gav henne rådet att hon skulle ta det som en vanlig flunsa som sköts bort och sen är det bara ett minne. Men vilken jävla flunsa det här var. Det var en dödlig flunsa. Att vara nykär i ett nytt hem borde vara den lyckligaste tiden i ditt parförhållande. Vi hade bott tillsammans i 4 månader när vi fick cancerbeskedet. Och efter det blev ingenting mer normalt. Känslan av att leva med en kumpan som du vet att kommer att dö, att du inte kan bygga någonting gemensam framtid med henne, är något av det värsta jag har varit med om. Jag såg henne varje dag. Hon gick bit för bit sönder under vården sin. Jag började hata sjukdomen cancer så otroligt, mer än någonting annat i världen. För första gången i ett parförhållande kunde jag inte hjälpa henne eller skydda henne från allt det onda. Jag lät tatuera texten "Hate cancer" på bröstet mitt för att alltid komma ihåg vilken skitsjukdom cancer är. Jag hatar allt som har med cancer att göra. Att ge efter för det svåra är inget alternativ för mig. Jag har aldrig gett efter med någonting. Jag har alltid varit envis. Som till exempel när jag ville börja med tävlingscykling i tonåren. Jag såg inte ut som en tävlingscyklist. Jag var 2 meter lång. Men jag ville tävla i cykling. Och därför gjorde jag allt och lite till för att bli en möjligt bra cyklist. Jag kommer ihåg en av de första gemensamma träningslänkarna vi hade med Borgocyklisterna. På plats var min förebild som cyklist. Gubben som gjort det att jag ville bli tävlingscyklist. När jag kom på plats, glän och smal, lång, med lite sämre utrustning än alla de andra hade, såg han på mig och skrattade. Om du någonsin får guld i finska mästerskapen ska jag ge dig min mästerskapspokal, sa gubben åt mig. Du kan gissa hur det kändes när alla skrattade åt mig. I den stunden tänkte jag att jag ska visa gubben vem som blir vad. Det är nog fysiologiskt omöjligt att bli någon cyklist av världsklass med mina fysiska mått. Jag var 2 meter lång och absolut för stor till cykling. Men trodde du att jag brydde om det? Jag tränade alltid lite mera än de andra. Jag gjorde lite längre träningspass. En julafton när ingen annan ville göra långträning gjorde jag och min pappa en 45 kilometers gånglänk i skogen med stövlarna på. Jag kommer ihåg att när vi kom hem låg jag i badkaret och sov bort hälften av julafton. Jag var så jäkla slut. Men pappa förberedde julen för oss där hemma under den tiden som jag sov. 2 år efter att jag började träna cykling vann jag både finska mästerskapet samt silver i 18-klassen. Jag hade väntat på den dagen under alla de hundratals timmarna jag hade tränat som en galning. Jag tog min guldmedalj med mig och gick till den gamla mästercyklisten och frågade när jag skulle få hans mästerskapspokal. Jag skulle ta hem den. Gubben stirrade på mig som han inte skulle ha hört vad jag sa. Utan att säga ett ord svängde han om och gick bort. Han höll inte sitt löfte och det glömmer jag aldrig. Man ska hålla sina löften. Min korta karriär som cyklist var på topp 1988 när jag blev vald till finska landslaget i cykling för att köra Östtyskland runt. Det var helt ofattbart. Alla världens bästa amatörcyklister var på plats i den tävlingen för att det var den sista stora etapptävlingen inför olympiaden i Seoul. Jag höll på med cykling ännu ett par år efter det och hade möjlighet att tävla på olika ställen runt i Europa. 1990, av en slump, hade jag sökt in till polisskolan och till Åbo Akademi för att läsa mig till historielärare. Jag kom in till båda skolorna. Valet föll för polisskolan bara för att skolningen var så kort den tiden och man fick lön under skolningen. Nu 20 år senare, med facit i handen, så skulle det kanske ha varit klokt att välja Åbo Akademi och senare en trygg lektortjänst på något trevligt gymnasium. Men herregud, vilka äventyrer och händelser jag fick vara med om som polis. Jag skulle aldrig byta bort dem för någonting i världen. Du skulle bara veta om dem. Det var tuffare än något du någonsin sett på bio eller på tv.